Välkommen till programmet Mitt Partille special. Under tiden fram till valet den 9 september kommer en representant från de 8 partierna i kommunfullmäktige att presentera sig och sitt partis politik. Programmet är ett samarbete mellan Partille kommun och Partille radio.
Välkommen till programmet och i våra träffar med partirepresentanter i Partille kommun så har vi idag det stora nöjet att hälsa välkommen till Leonel Bylund som representerar Miljöpartiet. Mycket välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, det är trevligt att ha dig här ska jag säga. Vi lyssnar gärna lite på när du berättar om dig själv så att vi får en liten bild av...
Jag är 30 år gammal, fyller 31 i slutet av maj. Jag flyttade till kommunen 2007. Då hade jag tidigare bott i Göteborg, dessförinnan i Västerås och också född i Uppsala. Men Västerås hade jag bott det längsta då innan jag flyttade till Göteborg och sen Partille. Och Partille blev det nog mest av en slump. När jag skulle flytta hemifrån och försökte hitta lägenhet så hittade jag ingenting i Göteborg. Konkurrensen var för hård, men det var lite lättare att hitta lägenhet genom Partillebo då, eftersom de har ett eget söksystem. Så jag flyttade hit samma år jag skulle fylla 20. Har bott kvar sedan dess. Ja. Trivs jättebra här i Partille.
Trevligt.
Ja.
Du bor centralt i centrum dessutom.
Precis, jag bor centralt. Jag bor i Forellen på Gamla Kronvägen. Det var där jag först fick lägenhet. Sen skulle de bygga om och så fick jag flytta. Och då flyttade jag till Finngösa. Och sen för 3 år sedan så flyttade jag tillbaka till Gamla Krovägen. Bara ett stenkast från där jag bodde tidigare. Då,
men det är Partille som gäller i alla fall. Det är inga tankar nu på att bryta dig loss från kommunen?
Nej, jag trivs jättebra här. Ja. Ser ingen anledning till att flytta till Göteborg eller någon annanstans.
Det är så nära nu också.
Det är ju det, verkligen.
Så att, du jobbar för över 10 Göteborg,
precis.
Sa du. Ja.
Jag jobbar på Migrationsverket. Jag har ju en utbildningsbakgrund inom samhällsvetenskap. Jag pluggade offentlig förvaltning och sen fick jag jobb ganska raskt då på Migrationsverket i juni 2014 när... Ja, situationen i Syrien hade förvärrats ganska länge och det var väldigt många som kom till Sverige och sökte asyl och då behövde Migrationsverket expandera. Så fick jag jobb där. När jag pluggade offentlig förvaltning så visste jag ju vilka myndigheter jag inte ville börja jobba på. Och det var Försäkringskassan och det var...
Ursäkta mig.
Det var Arbetsförmedlingen och det var Migrationsverket. Jag var inte så sugen på de myndigheterna, men sen så... Jag blev ändå erbjuden ett jobb på Migrationsverket och trivs väldigt bra där.
Nu är du här i egenskap av, ska vi säga, politiker.
Precis.
Ja. Och det här med, som sagt, Miljöpartiet, när blev det så? Har det varit hela tiden eller något särskilt som styrde in dig på till Miljöpartiet?
Jag har nog alltid varit miljöpartist eller haft de sympatierna. Även om jag inte varit aktiv miljöpartist förrän jag...
Kan du, ska jag säga, du säger miljöpartist, jag är lite nyfiken, vad säger man som exempel som för dig som innebär att vara miljöpartist?
Ja, eller snarare haft miljöpartistiska sympatier, alltså att det är det partiet som stämmer bäst överens med de åsikter jag har. Miljö- och klimatfrågan är ju otroligt viktig, men en annan fråga som var viktig för mig var ju den här fredsrörelsen som också är stark inom Miljöpartiet. Alltså en viktig fråga är ju det här med vapenexport. Där Sverige är väldigt duktiga på att exportera vapen. Vilket jag är vill på att säga väldigt tveksam till. Men snarare,
Milt,
jag är väldigt, väldigt, väldigt kritisk mot det.
Ja, förstår. Ja.
Också migration stämde Miljöpartiets idéer och ideologi väldigt bra överens med min. Alltså att man kan inte bestämma var i världen man föds, men man borde ju själv få påverka var någonstans man vill bo. Så Miljöpartiets vision är väl, och det kan ju låta som en utopi, men det är ju att man själv ska kunna få välja var man ska bosätta sig och leva.
Mm, du att, tänker
globalt precis, ja. Det ska vara en fri rörlighet. Sen är ju läget idag ett annat.
Ja.
Ja, det finns ju mycket att ta hänsyn till kring säkerhetspolitik och ja, det är stora ekonomiska klyftor. Det är mycket som, vad ska man säga, som gör att vi inte kan ha det så idag. Alltid när det finns stora globala orättvisor så kommer det innebära att många kommer vilja bosätta sig i ett land där det är mer ekonomiskt utvecklat och där det finns en större välfärd, eller finns en välfärd överhuvudtaget. Alltså det, jag tror det som är svårt idag är ju att det finns också väldigt mycket rykten och kanske missuppfattningar om vilket liv man kan skapa sig bara man lämnar sitt hemland där det kanske är en sämre ekonomisk utveckling och åker till Europa för att skaffa sig ett jobb. För ett problem blir ju också om de unga, kanske akademiker som inte får jobb i sina hemländer söker någonting annat och reser till Europa istället. Det blir ju vad man kallar brain drain, att det blir svårare att utveckla sitt hemland när man inte har personer som vill göra det, utan som vill någonting annat, skapa sin framtid någon annanstans, för man ser en bättre möjlighet där. Och det är ju fullt rationellt. Mm. Men då skapar man ju en ond cirkel. Mm. Sen att fly från krig är ju en annan sak. Där har man ju inte så mycket till ett val.
Nej.
Och det är ju en orolig tid vi lever i med mycket konflikter. Syrien och Afghanistan.
Ja, tyvärr.
Om vi skulle ta och spela lite musik. Du har valt några låtar som vi ska spela. Och den första, det var en grupp som heter London Grammar.
Just det.
Du hade sett dem på Way Out West.
Precis, ja, jo, men det stämmer.
Och du blev till dig.
Så. Ja, jo, men de är fantastiska. Jag såg dem på Way Out West i somras. Och det, värdemässigt så var det ingen bra festival det året. Det regnade hela tiden. Och jag hade ju inga regnkläder med mig den dagen som de spelade. Men jag stod kvar i spöregnet. Blev alldeles dyngsur, men var ändå lycklig över den musiken jag hörde. Så det var nog ett gott betyg.
Ska bli spännande att höra för då.
Hey Now heter låten.
Ja.
Musik, verkligen. Så.
Mm,
London Grammar heter de och Hey Now heter låten. Mm. Och det var den första önskelåten här i vårat program med Leonel Bylund från Miljöpartiet.
Ja, som sagt, du är ju här kanske inte i första för musiken, även om det är trevligt att få med, som sagt, lite nytt och bra. Men utan det är ju det partipolitiska. Och om man då går in på, vi ska ju komma till hur ni vill jobba lokalt här i kommunen och så, men på nationell nivå, vad är det för frågor som gäller för er nu då inför valet och så vidare?
Ja, alltså de fyra prioriterade frågorna för Miljöpartiet nationellt, det är ju fyra stycken och det är, hör och häpna, miljön.
Oh, överraskande.
Det är en prioriterad fråga.
Ja,
klimatet,
ja.
Skola och utbildning och så är det migration som är den fjärde prioriterade. Ja, miljön, det handlar ju om att värna om den biologiska mångfalden. Bevara naturen och inte förbruka mer resurser än vad jorden har. Klimatet handlar ju mycket om att ja, bromsa den globala uppvärmningen helt enkelt. Minska utsläppen och göra Sverige i, alltså långsiktigt fossilbränslefritt. Att vi bara ska ha förnyelsebar energi. Också att göra de åtgärder som krävs då för att klara Parisavtalet.
Det är väl en grej, tycker jag, man hör debatter och så, de som är lite mera, eller jag som är lite, kanske lite kritiska mot miljötänket, är att här i Sverige är vi ju bara en liten flupp av folk som, om vi minskar, så vad händer i det stora hela och så vidare. Hur resonerar ni med dem som tycker så?
Det kan ju kännas ganska hopplöst om man tänker så, att det vi gör spelar ingen roll. Men att tittar man på ett land som Kina, som visserligen nu tar stora kliv mot att gå mot mer förnyelsebar energi. Deras ökning av utsläpp, alltså växthusgaser och koldioxid. Deras årliga ökning är ju som hela Tysklands utsläpp på ett år. Det vill säga, man skulle kunna ta bort hela Tyskland och den klimatpåverkan de har. Och det skulle ändå ätas upp av Kina inom ett år. Så ser man på det sättet, ja, då kan det ju kännas hopplöst att det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör. Men så kan man ju inte tänka. Men ja, visst, här finns det en utmaning i att övertyga folk att vi måste ändå göra vad vi kan. För ja, det är klart vi kan kasta in handduken och ge upp. Men vad lämnar vi då för jord till kommande generationer? Så här är det ju viktigt med solidariteten då mot kommande generationer, att vi ska inte förbruka mer än vad jorden klarar av.
Är det ett sätt att, om man säger, att legitimera också den här rollen, att Sverige, även om vi är små, kan driva frågan på ett trovärdigt sätt, att vi själv är det, om man nu tar från er aspekt då, nu, som vi pratar om, kan man se det så också?
Jag tror verkligen på att leda genom det goda exemplet, alltså att visa att det går att ha alltså god ekonomisk utveckling, en god välfärd, men samtidigt minska sin klimatpåverkan. Visar man att det fungerar, då kommer andra ta efter. Vi kommer aldrig kunna tvinga resten av världen att minska sin klimatpåverkan. Men visar man att det går, då kommer andra följa efter. Sen får man ju säga att Sverige, även om vi är ett föregångsland på många områden, så vi lever ju här i Sverige som om vi har 6 jordklot. Det är ju problematiskt. Och ska man då säga till ett utvecklingsland som inte alls förbrukar lika mycket resurser, att nej, ni får inte skaffa bilar eller ni får inte konsumera som vi gör, därför att då behöver vi ännu fler jordklot, det räcker inte.
Ja, det är lite lurig
så kan man ju inte säga.
Lurig pedagogik, man ska få, nej, det är klart.
Utan ja, för att klara det här så krävs det ju att vi är radikala. Alltså än mer radikala än vi är idag, tror jag. Man kommer behöva göra avkall på ganska mycket som man har vant sig vid. Alltså i hur man konsumerar, hur man reser. Jag tror att alltså, har man en god ekonomi och god ekonomisk utveckling, så har ju fler råd att vara, tänka mer ekologiskt och miljövänligt. I alla fall vad man säger, vad man köper i affären. Vilka produkter man köper, till exempel. Ekologiskt brukar ju generellt vara lite dyrare, och då har man kanske råd att köpa det. Men det är ju heller inte det som är avgörande om man köper ekologisk mjölk eller vanlig mjölk, utan det är ju hur man konsumerar överlag, eller att man konsumerar. Alltså hur mycket nya kläder köper man i månaden? Flyger man till Thailand på semestern, eller kanske åker man tåg inom Europa eller semestrar i Sverige?
Men det har du också det där, att kan tänka exemplet på att du har faktiskt nu mera, kanske inte jättedyrt, jag har faktiskt inte varit i Thailand, men att det är fler som man har råd att göra de här resorna, och på det sättet så tycker jag, men de flyger ju ändå och så vidare, och jag Ja, och det enda sättet att ta sig till de Kanarierna var det är ju med flyg och så vidare. Ja. Att det var så lite, jag hade någon lite fundering inför träffen med det här nu, om det kan vara en anledning till att det krockar lite där, vad jag har nu mer av möjlighet att göra och vad som man helst inte bör göra då, om man säger så.
Ja, just det. Det finns ju, Världsnaturfonden har ett test man kan göra som heter klimatkalkylatorn. Och där får man fylla i lite hur man reser, hur man bor, hur mycket man konsumerar och så vidare. Och även om man väljer nästan noll på allting, alltså att man inte konsumerar, man cyklar bara, man reser ingenting, man åker aldrig flyg eller buss eller så kommer resultatet ändå bli att det behövs, jag tror det var 2,2 jordklot om alla skulle leva som man själv gör. Och då får man ju se en tankeställare att okej, spelar det ingen roll hur jag konsumerar överhuvudtaget? Men då är det att det samhälle vi lever i och hur vi producerar saker och välfärdstjänster och sådär, även det har ju en klimatpåverkan som gör att vi behöver två jordklot. Så att det...
Och det här med produktion också, jag menar, vi är ju stolta här, vi gissar de flesta i alla fall, men det är med stolthet i alla fall av Volvo. Mm. Inte stolthet, men det är en viktig industri då, kan vi säga. Och vad händer då? Alltså det har ju en annan sak i det här som man tänker, att ska man dra ner på produktion och så vidare, det är arbetstillfällen och det finns så mycket som följer med runt där. Och jag vet inte hur man tänker då som ur miljöpartiaspekt på de effekter som kan förväntas bli.
Precis. En sak som man är kritisk till inom Miljöpartiet just vad gäller sättet vi lever, alltså att vi lever i en tillväxtekonomi. Det bygger på att vi hela tiden har tillväxt. Det vill säga att vi producerar mera varor och vi konsumerar mera varor för att utvecklingen ska gå framåt. Men på det sättet så påverkar vi också miljön otroligt mycket. Mm. Och det vi vill mer växla över till är ju att man ska konsumera sånt som inte påverkar miljön på samma sätt. Som till exempel konsumera tjänster istället för varor. Istället för att köpa en ny plasma-tv så kanske man går på restaurang, går på bio eller gör andra saker som inte har den klimatpåverkan som konsumtion har. Men det är ju svårt, för att vi lever ju i ett samhälle som är baserat på att vi ska jobba så mycket, alltså 40 timmar i veckan minst. Vi ska tjäna våra pengar och sen så ska vi konsumera på fritiden. Vi ska köpa nya saker. Mm. Köper vi inte nya saker, sparar vi pengarna, då kollapsar ekonomin. Så det är ju ett maskineri som bygger på konsumtion. Ja. Det är ju därför man uppfinner det här med sms-lån till exempel, för att man lättare ska kunna låna pengar när man egentligen inte har dem, för att konsumera. Mm. Och jag tycker ett förslag som är väldigt intressant är ju det här med arbetstidsförkortning. Alltså att vi går ner till att jobba kanske 6 timmar om dagen istället för 8 timmar. Alltså vi har ju tidigare 40 timmar i veckan har ju inte alltid varit hugget i sten, utan vi har jobbat längre arbetsveckor tidigare, och då har man, när man skulle gå från 50 till 40, så sa man att det är ju omöjligt. Jag tycker att den utvecklingen har ju stannat av. Vi har arbetslöshet, vi har folk som vill jobba. Och vi har jobb att göra. Varför inte dela på det genom att vi jobbar lite mindre individuellt, men att fler jobbar? Då tror jag också att har man mer tid med annat, tid med sin familj, tid med vänner och inte bara jobbar, så då tror jag att man också gör smartare val. Man konsumerar inte på samma sätt. Alltså man kanske inte lägger alla sina pengar då på att köpa en ny tv eller en ny bil eller vad det nu är. Det kanske inte blir det viktiga, utan man har mer tid att göra det som de flesta ändå tycker är viktigt, att vara med familjen, vara med sina barn, sina vänner.
Jo, i nästa låt. Ja. Och jag har plockat fram The Cure.
Just det.
Och låten heter The Love Cats. Någon specialband som du gillar, The Cure, eller låten som är sån?
Nej, jag gillar The Cure, men den här är nog min favoritlåt med dem.
Den var skojig.
Ja, den är rolig.
Ja, vi fortsätter med lite frågor kring Miljöpartiet eftersom vi har deras representant med oss idag.
Lionel Bylund sitter med oss här. Och,
Vi tänkte vi skulle gå över till lite mer kommunalpolitiska frågor. Och egentligen har det väl lite bäring på det vi pratade om tidigare. Då. Partiet som kommun är ju lite speciell. Man är fler högavlönade här. Man totalt här mindre arbetslöshet och mindre problem och så. Ställer det speciella krav på Miljöpartiet eller taget på partier att jobba politiskt här?
Det är ju till exempel skolan i Partille där just det här med socioekonomisk bakgrund spelar ju ganska stor roll för hur man klarar skolan. Och där utifrån att vi har det, vad ska man säga, demografiska underlaget vi har i Partille, eller snarare hur folk är ganska välmående, det gör ju att folk generellt klarar skolan ganska bra än vad man kanske hade gjort i en utsatt stadsdel i Göteborg. Men sen så lägger vi också ganska lite pengar på skolan i Partille. Och det är nog också därför det fungerar att göra på det sättet. För att man får väldigt mycket stöttning hemifrån. Men tittar vi på de socioekonomiska förutsättningarna i Partille så borde man prestera bättre i skolan. Alltså vi borde se bättre skolresultat. Vi borde ha en bättre skola helt enkelt. Att man säger att skolan i Partille är bra. Ja, jo det är den, men den kan bli mycket, mycket bättre. Om vi bara väljer att satsa lite mer och lägga lite mer resurser. Det har vi råd med. Så där har vi väldigt bra förutsättningar. Och det är synd att man inte satsar mer. Alltså att man klarar det för att de flesta har det helt okej hemma. Och då får man stöttning där. Har du inte den stöttningen hemma, då blir ju, vad ska man säga, då blir ju klyftan ganska stor. Ja. Att då faller du lätt mellan stolarna.
Ja, ja.
En av skolans viktigaste uppgifter är ju att vara, man kallar kompensatorisk. Alltså att det ska inte spela någon roll från vilken bakgrund du kommer eller vad du har för förutsättningar hemma i form av stöd från din familj, utan alla ska ha chans att klara skolan lika bra. Och då, för att göra det, då måste man också satsa på skolan och se till att de elever som är i behov av extra stöd får det. Och det är tyvärr inte självklart idag. När man nu de senaste åren ser att man går med ett budgetunderskott. Alltså att man klarar inte av att hålla budget och då måste man skära ner. Det finns ju två sätt för att klara en budget. Det är ju antingen att man minskar kostnaderna, och det kan man ju göra genom att ha färre lärare till exempel, eller skära ner på andra sätt. Eller så ökar man intäkterna, det vill säga det vi gemensamt betalar i skatt. Så absolut, vill man satsa mer pengar på skolan, vilket vi från Miljöpartiet vill, ja, då behöver vi också höja skatten lite. Vi ska ju inte göra oss några illusioner om att bara vi höjer skatten och ger till lite mer pengar så är alla problem lösta.
Nej, för all del.
Men en stor sak vi ser är ju att skolan är i behov av mer resurser. Alltså någonting som man ser ger stor effekt, det är ju att alla elever får chans att bli sedda. Och har man då en stor klass med få vuxna så är det ju svårt att ge eleverna mycket tid med läraren. Så ja, ett kort svar är ju att vill vi ha fler pedagoger i skolan eller extra stödpersonal, ja, då måste vi betala för det också.
Mm. Mm.
Och vi är övertygade om att vet man att pengarna går till skolan, alltså går till att ge elever mer tid med sin lärare, ge lärarna ett större utrymme och göra det de är utbildade för, alltså att vara pedagoger. Då är vi också övertygade om att folk är villiga att betala lite mer för det. Mm. Gör vi alla det gemensamt så handlar det inte mycket om många öron. Och att jag tycker inte vi behöver vara stolta över att ha liksom den lägsta kommunalskatten i Västra Götaland.
Nej. Mm.
Utan det vi istället borde titta på är ju vad är det för verksamhet vi vill ha? Vad tycker vi, har vi behov av och vad är vi beredda att skjuta till för resurser för att få det? För det man ju tydligt ser är ju att varje krona extra man lägger på skolan och på tidiga insatser, det har man ju igen tusenfallit när de eleverna sen blir vuxna ska in i arbetslivet. Ett barn som man tidigt tappar på vägen och som hamnar snett och kanske i vuxen ålder hamnar i kriminalitet eller social utsatthet. Ser man på rent samhällsekonomiskt så då kommer ju de personerna kosta samhället otroligt mycket.
Mm.
Än om man, och då får man lösa det då i form av rättsväsende, polis och allt som kan komma på köpet då som kostar samhället otroligt mycket. Men tar man de pengarna och satsar dem tidigt istället och ser till att de här barnen inte hamnar snett, ja, då har vi sparat så otroligt mycket. Men det handlar ju om att då våga tänka ur ett längre perspektiv än bara 4 år, en mandatperiod som politiker, utan titta på mycket längre sikt. Och det är ju svårt att säga att okej, nu behöver vi satsa pengar här för att om 20 år så kommer vi se en stor effekt.
Ja, det är ju...
det är en pedagogisk utmaning att säga att jo, men nu måste vi höja skatten så här, eller nu måste vi planera resurserna så här för att senare då kunna lägga mindre pengar på kanske polis eller rättsväsende eller på att hantera skadegörelse eller ja, alla andra problem som kan uppstå.
Du är ju inne på övrigt här med barnomsorgen, äldrevård, sjukvård. Hur funderar ni där?
Om vi tar äldreomsorgen som är en ganska stor del av kommunens budget. Det är ju skola, utbildning och vård och omsorg som jag tror utgör 80% av kommunens totala budget på 2 miljarder. Så är vi ju bekymrade även vad gäller vård och omsorg, alltså kring nedskärningar som vi ser. Att verksamheterna klarar inte att ha en verksamhet för de pengar som vi skjuter till. Alltså det behövs mer. Man har gjort rationaliseringar och försökt att klara av den budget man har under flera år nu. Men man klarar det inte riktigt. Och visst kan det finnas en del saker som man behöver göra, alltså rationaliseringar för att komma till bukt med det. Men vi ser också att budgetramen som man ger är för liten. Alltså det behövs mer pengar. Vissa saker kostar och då räcker det inte att skriva upp budgeten med 2% som man gör nu, plus det man kallar för målgruppsförändringar som också, jag tror i år är på 2%, så ungefär 4% skriver man upp budgeten. Och ändå så aviserar man att i år kommer också vara ett underskott, att man klarar inte budgeten. Vilket innebär att då måste man ju skära ner på någonting och då är det ju personal som är den stora posten. Och det är bekymmersamt. Så även där ser vi att det finns ett behov av att skjuta till mer resurser för att inte kvaliteten ska bli lidande. Och det här är ju också någonting man då får fundera över. Ja, vill vi ha en bra äldrevård i Partille, ja, då kommer den att kosta. Det är svårt att komma ifrån. Jag tror vi börjar nå vägs ände där. Att man kan inte fortsätta hävda det år efter år, att jo, men vi skruvar lite här och så kommer vi klara budget, utan någonstans så får man fundera över, okej, men kan vi få en ändamålsenlig verksamhet för de här pengarna? Mm. Och vi i Miljöpartiet menar att nej, det behövs mer resurser för att ha den äldrevård vi vill ha. Jag tror att alla partier i Partille ändå har gemensamt att man vill göra det så bra som möjligt. Men sen har vi en ganska tydlig skiljelinje här, att det får inte innebära att man höjer skatten att vi ska klara verksamheten, utan man måste lösa det på något annat sätt. Mm. Och jag tror inte det är hållbart att bara tänka så. Sen har vi problem i kommunsektorn med kostnadsökningar. Alltså att löner går upp för personal, det blir dyrare år för år. Mm. Det ställs högre krav på välfärden. Det finns behov av att möta de utmaningarna genom digitalisering, genom robotisering, att man löser saker billigare. Mm. Men det får aldrig innebära att kvaliteten blir lidande, vilket i slutändan innebär att de personer som är beroende av kommunen för de här tjänsterna, äldrevård eller funktionshinder, att de får det sämre. För det är ju de i vår kommun som har som är kanske mest utsatta. Mm. Alltså de som behöver vård. Och vi får inte tumma på kvaliteten där, bara för att vi ska klara av att hålla en budget.
Vi ska gå över lite grann till 60-talsmusik. Mm. En låt från 60 här, Sam Cooke har du valt.
Just det.
What a Wonderful World. Är det en liten goding som du
gör? Ja, det är en feel-good-låt.
Feel-good-låt?
Ja, helt klart. Ja.
Jag får rycka lite.
Okej, okay, då lyssnar vi på det.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography.
Wonderful World pratar vi om. Ja, vi kanske pratar om det också. Och så sjunger Sam Cooke om det också. Ja. Ja, vi läste i Partille-tidningen att Inger René hade uppfattning om att det finns ett hot mot demokratin. Frågan om där att sammanträdena i kommunfullmäktige läggs ner på grund av för lite ärenden och sånt. Vad har Miljöpartiet för syn på de typen av demokratifrågor?
Vi är ju också lite bekymrade över att man ställer in fullmäktige sammanträden och att många sammanträden är också ganska korta. Och där, om vi är inne på det här med debattklimat, alltså ja, vi har ett respektfullt debattklimat, men tyvärr är vi ofta samma personer som hörs. Det är 51 ledamöter i kommunfullmäktige, men det är väldigt många som aldrig säger någonting. Och där vill jag menar inte att man ska gå upp och säga någonting bara för sakens skull, men jag önskar att vi ibland kunde ha lite mer debatter. Det jag också kan tycka är att i fullmäktige, när vi fattar beslut i ärenden, så är det väldigt sällan någon dragning kring bakgrunden. Vi får ju en underlag för beslut i dokument och sådär. Men jag tänker också framförallt på de som lyssnar på fullmäktige som inte är politiker, som inte är insatta i ärendena. Hade det inte varit bra i alla fall många stora avgörande frågor att tjänstemännen gör en dragning, precis som de gör i kommunstyrelsen när vi fattar beslut där och bereder ärendena som ska vidare till fullmäktige. Men då är det som att i kommunstyrelsen, så det är där vi får underlaget och sen är det lite klappat och klart. Mm. Det är lite synd. Jag tycker man kunde utnyttja kommunfullmäktige lite mer. Alltså det är det högsta beslutande organet. Det är där vi behöver debatterna. Det är också där jag tycker att man kan göra lite mer dragningar, så det blir mer intressant för de som lyssnar. Mm. För som det är nu så läser man bara upp förslaget till beslut och sen så beslutar man.
Saknar man forum, tycker du, att höra vad medborgarna i Partille tycker?
Ja, där har vi ju ett förslag från Miljöpartiet att öka, vad ska man säga, deltagandet från invånarna i kommunpolitiken. Och det har man ju i många andra kommuner. Det här med medborgarförslag. Alltså att även om du inte är politiker och engagerad i ett parti, så ska du kunna lyfta en fråga till politiken, någonting som du har tänkt på, som politikerna i fullmäktige får ta ställning till. Det tror vi är ett bra förslag, dels att det blir mer debatter på fullmäktigemötena, men också ett sätt för de som kanske inte vill engagera sig partipolitiskt men ändå som är politiskt intresserade och kommer på saker som de vill förändra i kommunen, att de har ett forum. Jag minns att när vi hade det förslaget uppe och kommunfullmäktige röstade nej till det, så minns jag att ett av argumenten var att jo, men man kan ju kontakta ett parti och så får de driva den frågan. Men det är ju ganska svårt. Då ska man ju igenom det filtret att du har tänkt på någonting. Dels så ska du välja rätt parti att kontakta och sen få dem att driva frågan i fullmäktige. Det är inte helt lätt. Då är en direktväg mycket smartare. Mm. Sen vissa kommuner som har infört det här, det har inte blivit så stort deltagande. Det har inte blivit så aktivt. Men då får man ju jobba med det mer som kommun. Att informera om att det här finns och hela tiden driva på för att människor ska engagera sig och komma med förslag. För jag är övertygad om att bland våra kommuninvånare så finns det många bra idéer som behöver lyftas fram och som behöver debatteras. Så det här skulle vara ett sätt att vitalisera kommunpolitiken.
Om jag själv nu vill gå in och få en bakgrund, vad är det lätt att hämta den?
Det är ju en annan sak som är där jag tycker att det är lite bristande. Alltså att om man vill söka på protokoll från olika sammanträden eller beslut eller vad det nu kan vara, så senast jag kollade på hemsidan i alla fall, så var det inte helt lätt att hitta olika styrdokument eller veta vad man ska leta för att ta reda på saker. Det kan ju vara om man är intresserad kommuninvånare, det kan vara om man ska skriva ett skolarbete eller om man håller på och forskar. Och då måste man istället höra av sig till det som kallas kundcenter och då veta exakt vad det är man vill ha för att de ska hitta det. Och de är väldigt hjälpsamma där, det är inte det jag säger, men vi har teknologin. Det borde vara ganska enkelt.
Jag tycker det, ja.
Och hitta saker.
Ja. Men så är det inte tyvärr då i
det, vi är inte riktigt idag. Där än. Nej. Och det är tråkigt.
Är det någonting som du, liten slutplädering kan vi väl kalla det för. Det är ju som sagt valår i år. Och vad du skulle vilja förmedla från dig och Miljöpartiet till oss väljare här i kommunen. Ungefär så, varför ska vi gå och lägga rösten på er?
Varför ska vi rösta på Miljöpartiet?
Ja, ja.
Om man tycker att miljöfrågan är viktig, alltså att vi i Partille kommun ska göra ett så litet avtryck som möjligt vad gäller klimatpåverkan.
Mm.
Vill man att vi ska satsa på skolan och skapa bra förutsättningar för kommande generationer, då är det Miljöpartiet man ska rösta på. Vi kan inte vänta på att klimatfrågan ska lösa sig, utan det är nu som gäller. Sen har vi det här vi var inne på tidigare, att ja visst, man kan tänka att det spelar ingen roll vad vi i lilla Partille gör, för att det har så liten påverkan på resten av planeten. Men det är ju lokalt vi måste börja.
Har du något konkret, om man säger, som ni kan peka på, om man säger för oss i kommunen, där i närområdet, om man säger så, som ni tycker att det kan vara en början på att vara mer miljövänlig?
Ja, en sak som vi tycker är viktig, det är ju att det finns, och det här kanske inte många känner till, men för nästan 20 år sedan så beslutade riksdagen om att vi skulle införa nationella miljökvalitetsmål, som man kallar det. Och de berör ganska mycket kring att man bevarar natur, tar hand om våra sjöar och vattendrag, se till att minska koldioxidutsläppen och allt det där. Och det har vi som kommun beslutat om att ja, men det ska vi också ha lokalt att jobba med. Men tyvärr händer det inte så mycket där. Och det vi vill där, det är att man då tydligt synliggör vad gör vi i de här frågorna. Alltså varje år så gör man ju ett bokslut vad gäller ekonomi. Och så säger man, de här resurserna hade vi, så här gick det, den här verksamheten fick vi. Och de här målen som politiken har satt har vi nått. Man gör inte samma sak vad gäller miljö och klimat, vilket är otroligt märkligt. För det är ju en väldigt viktig fråga. Så där vill vi att precis som man gör bokslut i ekonomin, att man varje år också tittar på hur jobbar vi för att Partille ska bli långsiktigt hållbart vad gäller miljö och klimat. Och om vi inte klarar det, då ska det tydligt framgå, och då ska det också tydligt framgå, okej, men vad har vi för plan? Vad gör vi för att klara det här? Och lyckas vi inte ens komma dit, ja, då har vi ju väldigt långt kvar. För vi måste ju se, för att kunna förändra någonting så måste vi ju också se, okej, men hur ligger vi till? Klarar vi av detta?
Jag såg någonting, måste förrätta mig om jag är fel ute, men satt och bläddrade på hemsidan och det fanns någonting med koldioxidutsläpp och någon liten tabell som visade i alla fall på en positiv, i det här fallet nedåtgående trend, men vad den i sig faktiskt står för och så vidare. Men det ska man ändå tolka som att det på det hela har blivit bättre i kommunen när det gäller hantering av utsläpp och...
Jo, vi går ju åt rätt håll på många områden. Mm. Det vore ju beklämmande om vi gick åt andra hållet.
Ja, ja.
Men det går för långsamt, som nog många känner till. Och det är inte bara i Partille, det är ju globalt.
Mm.
Att generellt så går vi på många områden åt rätt håll, men det går väldigt, väldigt långsamt.
Mm.
Det är ju det, vi har inte tid och vänta, vi måste snabba på det.
Det du menar, den här, ska vi kalla för redovisningsbiten, blir extra viktig för att få det svart på vitt vad som...
Det tror jag absolut, det är först då också som vi tar tag i saker. Och där en sån sak behöver också bli självklar, att vi också tänker på just miljön och klimatet, hur vi påverkar det. Lika väl som ekonomi är viktigt, så är det också viktigt att se hur vi jobbar med miljömålen.
Ja, synliggöra helt enkelt så, den biten.
I just kommunen, en stor klimatpåverkan är ju också hur vi bygger och var vi bygger. Alltså bygger vi på ett sätt som innebär att det är fler som kommer behöva åka bil, det har ju en stor klimatpåverkan. Eller bygger vi på ett sätt som innebär en förtätning, att vi bygger nära redan befintlig infrastruktur, och bygger vi på ett sätt som innebär att folk inte behöver ta bilen. Alltså, man bygger ju idag enligt en parkeringsnorm, alltså att varje hushåll ska ha si och så många parkeringar.
Mm.
Och där tycker vi att det inte egentligen är så radikalt att bygga med en parkeringsnorm på noll. Alltså att man bygger bostadsområden där man inte ska ta bilen. Alltså bygger man nära befintlig busshållplats till exempel, det finns ju ingen anledning att ta bilen då.
Okay. Mm.
Och då, det är ju ett sätt att också framtvinga ett beteende. Att inte ta bilen, har man ingen parkering så blir det inte lika lätt. Det är lite så vi behöver tänka. Ett bra exempel är ju det här med Finjus och Ekopark som man kallar det nu, där man ska bygga fler bostäder i Sävedalen, men där man också då menar att det kommer medföra en trafikökning, vilket innebär att vi behöver bygga en väg genom Finjösa-ravinen. Och det är ju enligt Miljöpartiet fel tankesätt. Alltså vi ska inte bygga på ett sätt som innebär att vi behöver bygga fler leder eller fler vägar. Det är inte hållbart. Utan vi behöver bygga på ett sätt som innebär att det inte blir en ökning av trafik. Utan de nya boende som ett bostadsbyggande innebär kan sväljas av lokaltrafik. Att man åker buss, att man åker tåg.
Du, apropå det, lite nyfiket. Är det någonting från er sida på gång eller påverkan till en där gamla idén om spårvagn fram till Ugglumsleden och genom det?
Det är ju inte en fråga som längre drivs av regionen och Västtrafik. Ja, det vore, visst det är väl trevligt med spårvagn, men ser man inget behov av det, utan att man kan lösa det istället med bussar.
Okej,
då vore det konstigt för mig som lekman, som politiker, att säga att jo, spårvagn ska vi visst ha. Utan här får man ju lyssna på dem som kan. Ja.
Vi behöver avsluta lite grann.
Mm.
Men då så vill vi tacka så hemskt mycket för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick vara här.
Ja, väldigt, som sagt, vi skulle kunna ha suttit en hygglig stund till här och språkat och så. Men som sagt, väldigt trevligt att ha dig här, och så får vi se hur det faller ut framåt för dig och övriga partier. Det är ett spännande år.
Ja, det Det är det. Det är valår. Det är alltid intressant. Pulsen stiger och folk vill prata politik. Så det är jätteroligt. Så vill man prata politik med oss, så sök upp oss under valåret. Vi kommer synas lite varstans. Mm. Och så var inte rädda.
Låter bra. Mm.
Lionel Bylund från Miljöpartiet var det vi hörde. Lite avslutande musik med Marvin Gaye.
Härligt.
Hej då.